Du lyssnar på UFO Sverige. På 1970-talet görs mängder av oförklarade UFO-observationer på landsbygden utanför Vallentuna, bara 3 mil norr om centrala Stockholm. I dagens avsnitt av UFO Sverige berättar vi om många av de fall som hände för ganska exakt 50 år sedan. För att uppmärksamma minnet av det som idag brukar kallas för Vallentuna-vågen berättar vi också om den utställning som UFO Sverige och Vallentuna drar igång lördagen den 23 mars. Vi talar också med Ronny Holmgren som producerat en mycket intressant och spännande dokumentär som har premiär i dagarna med det passande namnet UFO-vågen i Vallentuna. Då är vi åter i din närhet med ett avsnitt av UFO Sverige. Idag med en mängd händelser som bland de som känner igen den kallas för Vallentuna-vågen. För den oinvigde kanske det kan vara på sin plats med en förklaring till vad en UFO-våg är. Mycket enkelt kan man säga att om det på en begränsad plats under en begränsad tid inkommer många rapporter av observationer, varav några inte lätt låter sig förklaras, ja då kan dessa avgränsade händelser komma att benämnas som en UFO-våg när det gått en tid och man kan se händelserna i ett större sammanhang. Några kända UFO-vågor genom historien som kan nämnas. Vintern 1896-97 drabbades västra och mellersta USA av en omfattande våg av märkliga luftskepp. 1909 återkom de oidentifierade luftskeppen i en våg över New England-området i nordöstra USA. Den första svenska UFO-vågen inleddes vintern 1933-34 för att återblossa upp 1936-37 med hundratals observationer. Denna våg benämns oftare som spökflygaren. 1946 överflögs Sverige av mängder med märkliga objekt som fått epitetet spökraketer och som mycket väl skulle kunna platsa som en våg av märkliga observationer. Den observationsvåg över världen som tog sin början 1947 efter att Kenneth Arnold uppmärksammade observation som gav upphov till begreppet flygande tefat benämns ibland som en UFO-våg. Hessdalen i Norge i början på 1980-talet passar kanske in i begreppet även om det fortfarande görs observationer i området. Dalarna hade i mitten på 1980-talet en våg av märkliga observationer. En av de mer kända grupper av observationer som brukade benämnas UFO-våg var den som drabbade Belgien i början på 1990-talet, även om många av dessa rapporter idag har förklarats. Jag heter Tobias Lindgren och vill presentera mina gäster för dagen. Claes Svahn, det har vi hört mycket av i UFO Sverige, som också är namnet på den riksorganisation som du är ordförande för. Håkan Blomqvist, det var ett tag sedan du var med, då pratade vi om kontaktpersoner, vilket är en tråd som jag gärna tar upp igen. Och så hör vi en ny röst tillhörande Ronny Holmgren. Ni, precis som alla våra trogna lyssnare, ska känna sig hjärtligt välkomna till UFO Sverige. Vad säger du Ronny? Skulle du vilja presentera dig lite och vad du håller på med?
Ja, tack Tobias. Ronny heter ju jag och jag har gjort en dokumentär om Vallentuna. En podcast i 3 delar. Och jag jobbar då bland annat som radioproducent.
Spännande. Den här podcasten, den kommer ut också i dagarna?
Det stämmer. Den kommer ut på en plattform som heter Naudio. Och den kommer finnas i sin tur då spridd på andra plattformar. De har ju sin egen, som du vet, Naudio, sin egen app. Och sen finns den då på YouTube och Podtoppen och andra plattformar där man kan lyssna.
Och då finns det en baktanke med att det är 50 år sedan det hände som ni gör den.
Ja, egentligen var det väl inte en sån tanke när vi diskuterade det här i förra året. Men det visar sig så lämpligt att det är ett 50-års jubileum eller vad vi ska kalla det. Och då var det väl mycket lämpligt att göra den här. dokumentären då och se vad vi kan hitta för nya saker kring det här fallet.
Intressant här. Men nu tänkte jag att vi börjar med att låta Claes Svahn ta oss in i det här fallet via en speciell människa som gjorde upplevelser för då 50 år sedan.
Jag kanske ska först bara nämna lite om själva utställningen då, så folk får veta lite om den. För att den ska ju invigas den 23 mars på Vallentuna kulturhus. Då kommer jag hålla ett litet föredrag och det kommer för Sverige att visa en utställning där också som jag och Tobias här har gjort kring Vallentuna-vågen. Och idén till den här utställningen började ju komma fram i höstas kan man väl säga då. Fred Andersson är ju på Sverige. Hörde av sig till mig och sen så kontaktade vi Vallentuna kommun och hade ett möte med representanter från biblioteket och kommunen. Och de funderade någon vecka och nappade då på att göra en mer offentlig del av den här jubileet. Så att det är tack vare Vallentuna kommun då som det blir den här utställningen på Kulturhuset. Det är ju skojigt. Så jag kommer att prata där och den kommer att fortsätta och pågå då utställningen till den 21 april. Och då kommer jag att avsluta med ett föredrag också. Så ni är välkomna. Det är gratis inträde och så. Hela historien började då egentligen den 24 mars då, 1974. 74 är ju ett stort år än för mig för att jag började mina UFO-undersökningar i maj 74. Det här ligger väldigt nära mitt hjärta, jag var 16 år då. Och tyvärr så var jag inte uppe då i Vallentuna för att kunna göra undersökningar. Utan jag har gjort det mesta sedan i efterhand då. Men ska vi sätta det här lite i tiden ordentligt då så ska vi nog dra oss tillbaka till den 24 mars klockan 18.00 på kvällen. Då Hillevi Andersson och hennes familj har bjudit in sina grannar för att Hillevi har fyllt 36 år. 3 dagar tidigare och det blev kvar lite tårta och lite bullar och sånt där. Och nu tänkte de att det kan vara grannarna komma hit och äta upp då resten. Men så ringer grannarna och säger att tyvärr, vi kan inte komma. Så det sitter de då med sina rester och inte vet vad de ska hitta på. Och det visar ju återigen vilka små detaljer i världen som gör att saker händer och påverkar varandra. Hade då grannarna inte ringt återbud så hade ju ingenting av det här som jag berättar nu hänt egentligen. Jag minns att det hade ingen uppmärksammat det, sannolikt. Va? Klockan 18.20 då, i alla fall, har Hillevi kommit till underfund med att kanske att det vore smart att åka till hennes föräldrar, Svea och Hildor, med familjen och ta dit alla i bilen och så äter de upp bullarna och tårtan där istället. Så att vid 19.20-tiden så sätter de sig i bilen och åker dit. Och på vägen dit så ser de ett stort fast sken vid sidan av bilen som de tycker är märkligt. Men så kommer de fram då till Hildor och Svea. Och Hildor möter dem då och är väldigt, väldigt upprörd. För han ska titta på Lennart Hylands program som heter Häng med på tv. Och det går inte att få in, det är myrkrig på tvn va. Det där irriterar honom ju starkt och dessutom har ju då Hillevi försökt att ringa då till sina föräldrar innan de åkte och telefonen fungerar heller inte så att det verkar vara någonting konstigt som händer kring den här bostaden då i Orkestad där föräldrarna bor. Men till slut då så i alla fall så går de ut från huset för de tänker vi åker härifrån helt enkelt. Jag kan läsa lite då vad hon säger till mig som står då i en intervju som jag gjorde med henne som kommer i min inbox som jag just har skrivit där som kommer ut i dagarna. Vi går före ut i bilen och mamma och pappa kommer lite efter. Då börjar det lysa. Skogen lyses upp. Himlen blir som på dagen. 5-åriga Cecilia la sig ner men när jag ropade åt de andra att komma och se så de skulle få se det som hände. Framför oss hängde plötsligt en jättestor lysande farkost som rörde sig långsamt mot norr. Det märkliga var att det kom ett slags signaler från marken lite längre bort. Det var som 3 avhuggna ljusstrålar som for upp i luften lite framför föremålet. Och då sänkte sig farkosten mot dem. Vi bara stod där som förstenade. Och sen till slut så var farkosten då bara 5-10 meter över marken. Och där står de då, alla, och tittar på detta. Det lyser upp då hela skogen. Och hon ser också då, inte bara hon utan även hennes föräldrar kan ju se då att det lyser liksom som 3 runda lampor från den här farkosten. Och så plötsligt bara, pang, så far den iväg rakt upp i luften och blir som en liten röd-orange punkt bara. De är rätt skakade, de sätter sig i bilen helt enkelt och hela gänget där, och så kör de till Hildevis bror, Hilding. Och när de kommer fram till Hilding, som bor bara några kilometer längre bort, och så säger Hilding: men vad är det för klot som har hängt efter er över bilen? Och det har inte de sett då, utan det här är någonting som bara Hilding och hans familj har sett. Så då sätter de sig i ytterligare en bil och kör iväg från platsen och kör då mot Hagakorset. Ser då Hilding hur de här ljusen på något sätt då verkar följa efter Hillevis bil. Där Hillevi sitter då med barnen och med sina föräldrar. Hennes bror då, Hilding, stannar till en bit bakom dem och tittar liksom, vad händer nu liksom. Och under tiden så stannar också Hillevi till och ser då hur det här ena föremålet då har sänkt sig ner mot en lada en bit längre bort. Och hon ser återigen de här tre lysande fönstren. Och ur de fönstren kommer det då ett enormt vitt sken. Berätta för mig sen att allt var vitt. Vi var vita. Det var, hela bilen var upplyst. Och några av dem blev skräckslagna. Föräldrarna blev fullständigt skräckslagna till exempel. Och yngsta flickan blev så rädd som bara slängde sig ner på golvet. Va? Däremot då Hillevi själv då och äldsta dottern där Elisabeth, de blev nyfikna och ville gå ut egentligen. Men de andra bara skrek i bilen och nej, ni kan inte gå ut liksom och sådär. Så till slut då så kör de därifrån. Och då följer ett föremål efter bilen. Och efter ytterligare en stund så kommer det här stora föremålet återigen farande och passerar förbi bilen. Så klockan 20:30, ungefär en timme efter allting har börjat då, då är de hemma igen. Och då ringer Hillevi till polisen i Täby. Och så inleds egentligen hela den här första händelsen.
Det jag tänker på är att man skulle vilja veta, hur var Sverige på den här tiden? Det är många av våra lyssnare som inte var med. Ja, hur såg Sverige ut med kultur och politik på början på 70-talet?
Ja, det var Socialdemokraterna som hade makten. Det var inga mobiltelefoner. Man hade inte så många kanaler på tvn. Lantylen var väldigt viktig att titta på. Sverige var ett mycket mindre land. Det var ett mindre samhälle helt enkelt. Och för mig då, som växte upp då på 70-talet med UFO-frågan, så skrevs det ju väldigt mycket om UFO i tidningarna, i veckotidningarna inte minst. Det var en fråga som många läste om och som gjorde mig intresserad. Det var ett mindre samhälle där man inte omedelbart kommunicerade med varandra, och fungerade inte telefonen. Då hade man inga extra mobiler att ringa på.
Vad säger du, Håkan, som var med på den tiden?
Ja, det var ett väldigt annorlunda samhälle överhuvudtaget. Man kommunicerade ju med brev och telefon. Det var ju det som fanns på den tiden. Så att det var en helt annan värld faktiskt.
Men jag tänkte på att det måste ha varit ett kallt krig som pågick också. Spelade inte det in i de här händelserna?
Jag vet inte om det påverkade det här just. Det fanns ju alltid i bakgrunden naturligtvis.
Ja, det fanns i bakgrunden, men jag tror heller inte att det påverkade det här. Jag tror inte att Hillevi, och det har hon inte sagt heller, tänkte att det var ryssarna. Utan hon såg någonting, och hennes familj såg någonting som de inte begrep helt enkelt. Och alla var medvetna om, självklart, att det skedde saker. Spioneri och att det var en otrygg värld så tillvida att det var ett kallt krig. Men det var ju inte krig på riktigt som det är idag. Det var inte krig in på knuten då.
Men det var polisen som fick den första påringningen utifrån, så att säga.
Då polisen i Täby, och hon som svarade där var helt ointresserad och tyckte det där var snicksnack helt enkelt. Va? Utan det skulle ta några dagar, och sen ringde polisen upp Hillevi och sa att, men herregud, de ringer oss från hela världen. Vad 17 hakar var du såg egentligen?
Och det berodde bara på hennes observation?
Det var ju den som blev känd då först då. Men det var ju inte så att Hillevis observation var ju inte den första egentligen, utan det hade ju börjat ett dygn tidigare. Och det är ju en lite märklig historia. Den var ju inte känd då när Hillevi var med om det här, utan det är en man som heter Gösta Häger. Och han var ju skolvaktmästare. Och han var på väg hem då den 23 mars ifrån en fest då på församlingshemmet i Markim. Vi vet väldigt lite om hur han egentligen hade det med nykterhet och annat, det ska vi inte gå in på, men det var en fest som inte var helt utan dryck, om jag säger så. Men i vilket fall som helst, han var på väg hem och det gnistrade, det var ju fantastisk stjärnhimmel alltså. Luften var kall och han hade 3,3 kilometer att gå då, till Lindholmen då, där han bodde. Men efter 500 meter då så svängde han ner på en väg som man idag kallar för Hägervägen efter honom. Och han hade ju fått då, som han senare berättade, liksom en order om att gå, hålla sig till höger, att gå till höger. Det var en inre röst om han hade hört någonting. Det som händer i alla fall, det är ju då att han går längs den här hägervägen. Och han är ju ensam, med inga andra vittnen och så. Och han kommer fram då till Granby, och där finns det idag ett par stora stenar då till vänster om vägen. Och lite längre fram en runsten från 1000-talet då, med en lång och vacker inskription då, som berättar att den reses ut av Björn då, Kalvs broder. Någonstans där i den här trakten då, så då börjar Hege förstå att det börjar liksom, mörkret börjar förbytas i ljus istället. Någonting började lysa upp, ett blandade sken dyker då upp till vänster om honom för att öka allt mer i styrka. Och till slut då så kastar sig Hege ner då i ett dike för att inte träffas av den här ljuset då. Men han når aldrig diket. Han svävar i luften. Och jag tror att Håkan kan fylla på lite mer av vad som händer sen. Och vad som egentligen kom fram och hur det kom fram det här egentligen. Hägers observation.
Hur den kom till allmänhetens kännedom.
Ja, han berättade för Hillevi Andersson. Det gjorde han.
De träffades alltså?
De hade kontakt då. Och jag har framför mig här Hillevis dagbok. Det skriver Hillevi då också att just det Häger kom då och gick på den här Granbyvägen då, som vi kallar för Hägervägen nu då. Och han kände sig styrd av någonting som drog honom åt höger hela tiden. Och plötsligt så kom det ett ljussken uppifrån. Och han höjde armarna och tänkte kasta sig undan. Men han nådde aldrig marken. Istället sögs han upp. Och han brottades med någonting där.
Ja, fortsätt gärna och fyll på här, Håkan.
Ja, jag fick ju reda på det här fallet genom Sten Lindgren, som är en välkänd kontaktperson. Var en välkänd kontaktperson. Han ringde mig och frågade om jag ville vara med när Gösta Häger skulle hypnotiseras på Danderyds sjukhus. Det var alltså överläkare Ture Arvidsson, som var känd hypnosexpert, som skulle hypnotisera Häger. Och jag tackade ja till det, tog med mig kamera och åkte upp till Danderyds sjukhus. Och där träffade jag då Gösta Häger och Sten Lindgren och också bokförläggare Robert Larsson.
Och det var jättekort efter händelsen, i tid.
Ja, det här är ju alltså den 1 april. Det är en vecka efter ungefär då, va? Som den första hypnosen gjordes. Vi pratade ju en stund där, och sen så fick vi inte vara med under den första hypnosen. Den ville alltså Ture Arvidsson sköta själv då. Så jag, Sten Lindgren och Robert Larsson, vi fick sitta utanför i ett väntrum och vänta. Och det tog en bra stund, och efter allt var klart så kallade han in oss. Och då satte vi oss alla tre och började, då berättade först Ture Arvidsson vad som hade hänt. Och det var ju väldigt spektakulärt det han berättade om. Vi fick ställa frågor, och det här, jag hade ju bandspelare då på hela tiden under hypnosen. Så att det här kan man ju lyssna på, vad vi, både vad Häger berättade och vad vi pratade om sen då. Det var ju, jag var ju bara 22 år när det här hände 1974. Jag hade ju aldrig varit med om något liknande. Det här var ju väldigt spektakulärt överhuvudtaget. Att lyssna på då sen i efterhand. Eftersom Häger blev ju så oerhört rädd, och han skrek och han grät. Och det var ju oerhört känslomässigt det hela. Så det var lite tufft att lyssna på, tyckte jag, första gången.
Vad var det han, efter att han hade kastat sig då mot diket, och vad hände sen? Vad berättade han att han såg?
Ja, han säger att han nådde aldrig diket egentligen, utan söks upp i det här ljuset som han försökte skydda sig från då. Och i det här ljuset sen då, eller vad han nu var, så ser han 4 stycken varelser. Långa, 1,80, 1,90, mänskliga till formen. Han blir väldigt rädd för de här, för de försöker sätta något instrument mot hans panna. Och han säger att han brottade ner en av dem, men de hjälpte upp honom igen. Och sen sätts någonting mot hans panna som gör ganska ont, och han skriker då. Och även att han känner en brännande känsla mot kinden. Och det var ju någonting som man kunde se efteråt sen, att det fanns ett, inte ett brännmärke, men någon form av märke. Någonting hade hänt med hans högra kind helt enkelt.
Det jag tänker på är att det har gått en vecka mellan händelsen och den här sessionen. Men hur kom han i kontakt med doktorn och läkaren där?
Ja, alltså Sten Lindgren är väl vad jag förstår den som skötte alla de här kontakterna. Och det är väl det som kan göra det lite komplicerat här att veta vad är vad i vad som sägs. Därför att Sten Lindgren hade naturligtvis sin tolkning av det här som rymdmänniskor och så vidare. Så det kan vara lite svårt att veta vad är det som Gösta Heger egentligen såg och tänkte om det här och vad var idéer från framförallt Sten Lindgren och även Bertil Kuhlman som sen kom in i det här.
När man läser utskriften utav och lyssnar på bandet så slås man ju av de många ledande frågor som då Ture Arvidsson ställer också. Han säger, blir du rädd då, säger han till exempel då. Och så frågar han, är det det kraftigaste ljus du sett någon gång? Och säger han, de har troligen bränt dig där. Du har en brännskada där. Så att han implicerar ju liksom att någon utomstående har bränt Heger. Det är en väldigt dålig intervju som genomförs av Ture Arvidsson egentligen. Han styr ju Heger väldigt mycket.
Ja, det är ju någonting som jag också tycker är konstigt faktiskt. För han var ju ändå hypnosspecialist och ställer ändå ganska tydliga ledande frågor. Jag tror han på ett ställe till och med frågar, har de satt in någonting i huvudet på dig? Jag menar, sådana frågor ska man ju bara inte ställa som under en hypnos. Så det är lite märkligt tycker jag faktiskt.
Jag tror att det är så att Arvidsson jobbade ju inte med hypnos för att han skulle få folk att berätta vad som hade hänt eller sanningen. Han var ju terapeut. Han ville ju hjälpa folk att bli fri från sina rädslor och sånt. Och sluta röka egentligen, det var ju det han var expert på. Så att hans idé var ju inte att göra detta på något annat sätt än att försöka få Heger att må bättre.
Ja, det är ju riktigt. Men han får ju också frågan av Robert Larsson, vet jag, att om det är sant, brukar vara sant det som kommer fram under hypnos. Och då svarar ju Ture Arvidsson faktiskt ja på den frågan.
Ja, det vet ju vi idag, så är det ju inte.
Nej, precis.
Det är ju intressant det här med hypnosen, framförallt att han blir så fruktansvärt rädd tycker jag nästan är det som är mest intressant.
Ja, och det som jag var ju med även den andra hypnosen som ju för mig då varit en väldigt speciell upplevelse. Det gjordes ju en hypnos till då den 20 maj. Då så frågade jag helt enkelt Ture Arvidsson, kan jag få vara med inne under hypnosen? Och han svarade ja på den frågan. Så jag fick sätta mig på en stol kanske 5-6 meter då från Gösta Heger och Ture Arvidsson för att dels spela in då och sen lyssna på och vara med hela tiden och vara tyst naturligtvis. Och jag minns ju det här, fastän det är 50 år sedan, så var det ju för mig då som 22-åring en ganska skrämmande upplevelse. Därför att när han då blir ombordtagen, om vi nu ska använda det uttrycket, så är ju Gösta Heger oerhört rädd och upprörd och skriker och gråter. Och han försöker ta sig upp från sin säng så kraftigt så att Ture Arvidsson får alltså mer eller mindre nästan sitta på honom för att hålla honom kvar på sängen. Och jag vet att jag tänkte, vad ska jag göra om han reser så springer iväg? Jag tyckte det var ganska obehagligt att vara med om som ung ufolog, måste jag säga.
8 juni så hör han av sig till Hillevi och då berättar han att han haft kontakt med de här varelserna då, hela tiden då. Så varje dag efter händelsen då så har han på en mental väg då, eller som man säger tankemässigt då, stått i kontakt med de här som han då beskriver som andeväsen som besöker gamla gravfält. Och det är därför de befinner sig då på den platsen där det är det här gravfältet som är till vänster om vägen och så är det runstenen till höger då. Han berättar också då att de här varelserna har berättat att de letar efter landningsplatser. Det är ju helt absurt och det är sånt här som blir så absurt i UFO-sammanhang alltid. Va? Det blir ju ofta så här. De letar efter landningsplatser för sina moderskepp alltså, som är 200-300 meter stora. Och det är de ute och håller på med då när han träffar på dem. Det finns ju ingen plats att landa på i den här omgivningen som är så stort som 300 meter. Och de kan vara kilometerstora till och med, säger Heger då, de här varelserna. För de är rädda människorna då, på på planeten. Vi håller på att driva planeten mot vår undergång, mot sin undergång. Så det blir, han blir en ganska vanlig kontaktperson till slutet av det här istället då, som förmedlar budskap istället.
Men hade Häger någon historia innan det här? Vet man någonting om vad som han hade gjort i tidigare livet?
Ja, vi vet ju en del om det. Han, som 4-åring så råkade han ut för en olycka. En trägren och kördes in på exakt samma ställe där det här instrumentet ska ha satt mot honom. Och slet ut hans öga. Och efter den händelsen så berättar han själv i alla fall att han blev synsk, som man säger. Alltså han kunde förutsäga händelser och han såg och hörde mer än andra. Och kände på sig när någonting skulle inträffa. Det har han själv berättat i alla fall. Så att han var ju lite speciell på det viset.
Men det är ingen koppling till de här grejerna som han berättar efteråt sen? Jag tänker om det finns en koppling till kontaktpersonen Sten Lindgrens idéer och så vidare.
Ja, det är ju svårt att säga hur mycket som Sten Lindgren har influerat. Jag tänkte på det här med han berättade om gamla gravar och andeväsen och sånt. Det låter faktiskt som en teori från Arne Groth som var en FOA-anställd kemist som hade den teorin. Så det kan mycket väl komma från Arne Groth, den teorin faktiskt.
Arne Groth var ju också väldigt mycket inblandad i Vallentuna-vågen. Han var ju en av dem som var mest inblandad.
Ja, det stämmer. Anders Liljegren och jag, vi intervjuade Arne Groth 1981 om Vallentuna-händelserna. Och då berättade ju Arne Groth en del saker som var ganska intressant, att dagarna efter den här händelsen som Häger var med om, så när han var på sitt arbete och skulle göra såna här elektrostensiler så var de helt svarta, det gick inte att göra några, men när hans kollega tog över då fungerade det bra. Och han påstår även att han behövde inte glasögon för sin långsynthet efter den här händelsen. Plus att cirka två år efter den här händelsen så var han med om en väldigt speciell händelse på jobbet. Han jobbade sent en kväll ensam med kopiering. Och då kände han plötsligt ett väldigt starkt kraftfält runt sig, säger han. Och när han vänder sig om då ser han hur en stor tjock bunt med papper lyfter och svävar fritt i luften och sprids runt omkring honom på golvet. Så han är tvungen att plocka upp allt det här, ungefär som en slags poltergeist-fenomen eller någonting sånt där. Och det här är ju lite intressant, för det påminner ju om andra kontaktfall och händelser, att det fortsätter med olika typer av inre upplevelser, poltergeist-fenomen och så vidare.
Men de här två centralhändelserna i den här vågen, men två personer gör ingen UFO-våg, eller?
Nej, det gör det ju inte, utan det här kommer ju sen att drivas av Sten Lindgren och Arne Groth, väldigt mycket av Bertil Kuhlemann, som började samla in då rapporter ifrån omgivningen och pratade ju med väldigt många människor som rapporterade in då, kan man säga, till de här två personerna. Och det är svårt att säga vad som är hönan och vad som är ägget här egentligen, det är ofta så. Men när vi räknar igenom de rapporterna som den här gruppen har samlat ihop, var 93 stycken rapporter från Vallentuna-området. Nu ska man tänka sig då att det här var inte bara från 1974, utan en del hände även tidigare och en del hände faktiskt senare. Det var 31 personer som hade sett de här 93 olika sakerna. 14 av dem gjorde det under åren före och efter, va? Och ett gift par stod på 39 rapporter. När jag läser deras beskrivningar, vad de har sett, så är det mycket ljusfenomen. Ganska enkla saker som inte är särskilt uppseendeväckande, utan sånt som vi får Sverige får in väldigt ofta. Men kvar finns ju ändå då ett antal rapporter som är lite intressantare. Och jag tror nog att Ronny har ju till exempel tittat på en sån, vet jag, som sticker ut lite.
Det finns ju väldigt många olika observationer, kan man säga. En del är lika och en del är inte lika. En sak som jag slogs av, det var ju att i en av de här observationsrapporterna så är det en 16-årig kille, han var 16 år då, alltså 74, han såg det här ljusfenomenet med sin kompis vid kompisens föräldrahem vid Granbyvägen, alltså det som ni kallar Hägevägen. Och det är alltså väldigt nära, och det här är alltså den 24 mars, samma kväll som Hillevi ser vid flera olika tillfällen. Jag ska säga Hillevi och hennes familj. Och tidsmässigt så stämmer den här rapporten överens med när Hillevi och hennes barn ser det första gången när de kör genom Lindholmen. Och då passerar de ju faktiskt, alltså Mats Bergfors och hans kompis, vid det här huset de står. Då ser de ett ljusklot som rör sig oregelbundet, som de säger. Det försvinner plötsligt. Och sen då så går de över den här höjden, Granbyhöjden eller Granbyberget som det kallas. Och då ser de ljusklotet igen. Sedan då senare på kvällen så ska Mats sett det en tredje gång. Men då var det inte särskilt märkvärdigt som han beskriver. Jag har ju pratat med honom flera gånger i samband med det här arbetet med dokumentären. Det som jag slogs av då, som var väldigt anmärkningsvärt, tycker jag, att i rapporten så står det att det är utmärkt på en karta som man har ritat upp att det fanns märken i marken. Eller spår i marken, trekantiga märken och avkapade grenar eller talltoppar runt eller i närheten av en grusgrop. Och det hade jag hört nämligen då tidigare när jag har lyssnat på ett Klas här delade en intervju som han hade gjort med Hillevi och hennes man. Och då hade de alltså, jag vet inte hur lång tid efteråt, om det var en vecka eller längre, sett samma typ av spår i marken, just trekantiga märken. Uppe vid hennes föräldrahem där de såg där ljuset hade strålat upp från marken också. Och då hade de ju gått dit med bland annat hemvärnschefen Hardy Bornholm och hittat de här märkena. Och jag har ju haft möjlighet att prata med Hillevi och hennes man efteråt nu i samband med den här dokumentären också, och de har beskrivit de här märkena för mig. Och för mig så är det slående hur likt det är, att det är oregelbundet, att det är trekantiga, ungefär 8 cm stora avtryck i backen. Och just att det skulle vara i närheten av en grusgrop. Sen kan man inte säga att de här märkena skulle ha uppstått i samband med det här. Men likheten är ju slående. Och det är ju inte långt däremellan heller.
Ja, men det är intressant det där. Jag håller verkligen med dig om det. De här märkena har ju Hillevi reagerat på. Men tyvärr har ingen dokumenterat detta. Och inte heller, jag menar, Arne Groth gjorde det inte. Och sen ingen gjorde det uppenbarligen inte Bertil Kuhlman och ingen annan heller. Några bilder finns ju inte på.
Nej, det vi har är ju vittnesmålen om att de skulle ha varit där. Och tyvärr, som sagt, finns ju, som du sa, Claes, det finns ju inga bilder på det. Det jag undrar lite över är ju, kan någon ha tagit bilder eller tagit några prover eller liknande i samband med det här? Jag har inte hittat något sånt i alla fall. Jag kan ju säga det att när jag gjorde den här dokumentären så åkte jag ju till AFUs arkiv i Norrköping och träffade Anders Liljegren där, som jag tror många känner till som lyssnar på den här podden. Och där är det ju tacksamt nog väldigt mycket material samlat kring just den här händelsen och mycket annat naturligtvis. Så där, det var ju tack vare det som jag hittade det här spåret egentligen. Men att jag då kunde också söka upp Mats Bergfors, och jag har även pratat då med hans kompis John. Och hans kompis kan ju bara bekräfta det här, men han vill inte ställa upp på en intervju. Medan Mats har ju varit väldigt samarbetsvillig och ställt upp på flertalet intervjuer och haft många långa samtal kring just vad han observerade och vad hans tankar kring de här händelserna egentligen då. För han bodde ju i Lindholmen då 74, och han kände ju, eller han lärde ju känna Gösta Häger också. Han pratade ju med honom vid flertalet tillfällen om det här, och han hade ju olika teorier och så. Sen så, vad jag vet, så trodde väl inte Gösta Häger själv på att de teorierna stämde, att det skulle ha någonting med jordmagnetismen att göra eller någonting sånt. Men alltså, tanken är ju ändå, det är ett spännande ämne, och just att det skulle finnas fysiska spår i marken.
Det jag tänker på är ju att vi kallar ju det här för Vallentunavågen, men det är väl ett område som är större än bara Vallentuna. Hur stort är det här området egentligen som vi täcker när vi säger Vallentunavågen?
Just det här området, vill jag säga, det är ju norr om Vallentuna. Det finns väl en del observationer som är gjort norr om Ormstad där, precis på gränsen Vallentuna, upp mot Lindholmen. Och sen då ute i de här socknarna Markim, Orkesta och sen enstaka fall bortom Frösunda. Allt det här ligger ju rätt nära. De ligger ju nära varandra, men det är ett stort område på landsbygden där, kan man säga.
Nej, för jag tänker att det finns många lyssnare här som inte är helt orienterade i terrängen. Men vi befinner oss mellan Stockholm och Arlanda, kan man säga.
Är det Markim och Orkesta och så, som Lindholmen då?
Men de här personerna som jag har berättat om nu, visste de om varann när det här hände? Eller då var de oberoende observatörer?
Alltså, Hillevi Andersson var ju centralkälla. Alla ringde till henne. Och Hillevi pratade med folk också givetvis. Så att jag tror att det var ganska lätt för folk att få kontakt med varandra som hade sett saker.
Jo, men de gjorde observationerna oberoende av varandra.
Ja, det gjorde de ju i många fall. Så var det oberoende av varandra. Det pågick under ganska lång tid här också. Och det var ju känt ganska snabbt att det hade hänt saker i Vallentuna-området. Så att många tittade nog på himlen lite extra. Det tror jag man kan slå fast. Och tittade på saker som man inte förstod vad det var.
Och jag nämnde Arlanda där, och då kommer jag in som ufolog här och tänker misstolkningar.
Ja, men en stor del av de här rapporterna är ju sannolikt flygplan, planeter och annat då. Men det är de här ljuspunkterna på himlen. Man får liksom nästan räkna bort dem. Det är de här mera konkreta sakerna då, som skador på träd och märken i marken. Och Hillevis och Hägers berättelser som sticker ut då. Plus kanske ett tiotal andra rapporter som är mera påtagliga. Den här vågen då, man kan kalla det för en våg, men det är väl mer så att uppmärksammar man folk i ett område på att saker händer där, så skapar man också en observationsmöjlighet för väldigt många människor som då tittar upp på
sig. Då tänker jag inflation.
Ja, det blir ju det, man påverkar varandra, det är självklart man gör det va. Det skrevs väldigt mycket om det här i tidningarna också, det var på radio, det var i tv, så det var ju minst sagt uppmärksammat.
Men jag tänker också, de här, det nämns hela tiden ljusfenomen. Var det bara ljus eller var det, ja, så att säga, fysiska plåtburkar? Eller vad ska man, hur ska man uttrycka det?
Ja, men inte ens Hillevis var ju någon fysisk plåtburk. Men det var ju ett ljus, lysande föremål som flög på ett oerhört märkligt sätt. Va? Hon såg ju liksom aldrig att det var någon metallisk farkost egentligen. Utan det var ju ett föremål som verkade ha fönster på sig. Och Ulrika hade kommit starkt ljus och själva föremålet var också upplyst. Så det var inte bara liksom... Det var inte bara en ljusprick, det var liksom inte Jupiter eller solen eller något sånt där, utan det var ju mer konkret än så. Men några plåtburkar, det hittar vi inte mycket sånt egentligen.
Men det nämndes också här både polis, hemvärn och försvar. Var det FOA? Här hörde jag någon som var, va?
Ja, det låter ju som att det är väldigt officiellt då, men Arne Groth då, kan man ju säga. Han var inte där i någon kapacitet som FOA-forskare, han var ju där som UFO-intresserad. Och jag tror att Håkan Blomqvist skulle kunna säga någonting kanske också om den här spaningen som man då genomförde, sen Operation S, och det här, den har flera namn då. När man då gav sig ut sen då under sin Lindgren och Kulemans och Grots, det var han som, det var de som skapade det här egentligen. Så försökte spana och se om man kunde se någonting mer och då engagerade hemvärnet. Kan du säga någonting om det, Håkan?
Jag var ju med på en av de här spaningarna. Det var väl 3 dagar tror jag det, man gjorde det. Jag var med den 1 juni då, och det kallades ju Operation S det här då. Och det var jag, och så var det Ingemar Pilblad från vår UFO-förening Södertälje och Evert Karlsson som var anställd på FOA, som också var med i vår förening. Och vi var med mellan 19 och 23 då den 1 juni och stod på ett berg där tillsammans med, det var ju folk från FOA och hemvärnet och ja, ufologer då. Några särskilda observationer gjorde inte vi, och det gjordes ju överhuvudtaget inte några speciellt intressanta observationer under den här Operation S. Det var väl några som var lite märkliga, men det intressanta var väl mera då att både FOA och hemvärnet och militären verkligen var intresserade av det här och satsade så mycket på att spana under ett antal dagar.
Jag tror man ska se det här som att det var några engagerade i hemvärnet, bland annat då Björn Svanström då, inte minst då, och Hardy Bornholm då, eller Broström då som han hette då på den tiden, som tillsammans med Groth då fick andra då att bli intresserade. Så man såg det som en hemvärnsövning i princip. Och sen skrev man ju ett dokument på detta då och skapade då en hemgjord hemligstämpel som ju inte var en riktig hemligstämpel, för att få detta att verka kanske lite konstigare än vad det var. Va? För det var inget av detta som var hemligt givetvis, utan det var gjort på deras egen tid. Men man plockade fram saker ur mobbförråd och sånt då, som man använde till den här skarpa UFO-övningen, kan man väl lugnt kalla den för.
Men det är många som läser om det här idag som tänker att det verkligen var någon typ av hemvärnsövning.
Ja, på något sätt så var det ju det. Men det var inte så att det här var någonting som var sanktionerat egentligen så säkert högt upp. Men det blev ju en hemvärnsövning. Men det är inte så att det var militären som var engagerad, som man ofta tänker sig liksom på något mer officiellt sätt. Och FOA var ju inte heller engagerat, utan det var ju enstaka intresserade privatpersoner som jobbade på FOA som kom dit och tyckte det var spännande.
Men det fanns idéer om att det skulle komma någon typ, att man skulle försvara Arlanda, tänker jag. Eller tidigare eller senare, eller finns det sådana implikationer i det hela?
Det är mer än jag vet hur man tänkte kring detta. Jag tror inte att jag har fått fram det. Det är Björn Svanström jag har pratat med mest då, kring de här sakerna. Nu ska vi se om man kan hitta någonting om det, men jag tror inte det.
Du har inte hört något om det, Ronny?
Jo, alltså jag har ju fått tag i en hemvärnsman som var med på den här övningen. Tack vare en av de här listorna som jag hittade på AFU så hittade jag, det stod det med initialerna K. Aspegren. Och jag vet ju att han som var kretschef för hemvärnet, Danderyd, Täby, Vallentuna, han hette ju Gösta Aspegren. Men hur som helst, med mycket letande och grävande så fick jag fram till slut att det här skulle vara en Claes Aspegren. Och det visade sig vara son till Gösta Aspegren. Och han var med som hemvärns. Ja, han var med i hemvärnet ungdom då. Och han har berättat för mig, och han är med i dokumentären också, att han följde med sin pappa. Han var ju ganska engagerad också då i hemvärnet på den här spaningsoperationen. Och det var ju hans pappa som har skrivit under en del av de här rapporterna som har skickats till försvarsstaben då. Och till ansvariga, att vara en överste på försvarsområde 44. Om det är rätt kan stämma. Men han i alla fall då, Claes Aspegren, han vet ju att hans pappa tyckte ju att det var spännande, eller det var ju svårförklarligt det här. Och att det fanns ett intresse. Och sen kan det mycket väl stämma som Claes säger här, att det var, kan finnas kanske påverkan sen från andra då, ufologer eller liknande, som ville också hemlighålla det här. Jag har i alla fall läst i en av rapporten att han har skrivit att han tycker att den här operationen ska vara hemlig. Men mer än så kanske svårt att få fram så här 50 år efter. Det blev ju ingen svar direkt från försvarsstaben, inte som jag har hittat i alla fall. Men Claes Aspegren i sin tur är ju en intressant person att prata med, för att han själv var ju som sagt 16 år då, och han blev väldigt intresserad efter den här övningen. Och han åkte ofta ut senare. Han bodde ju inte i Vallentuna eller i närheten själv, utan de bodde i Danderyd. Han åkte i alla fall ut och fortsatte spana på helger och liknande när han hade möjlighet. Och vid ett av de här tillfällena så tog han med sig två skeptiker. Hans äldre bror Stefan och tjejkompisen Marianne. Och vid det här tillfället när de kampade ute i Markim, så på natten där då, så ser de ett enormt ljussken. Om jag minns det så kommer det i tre stötar, men det är ett vitt sken som lyser upp, alltså en enorm areal. Och jag tyckte ju att det här var ju väldigt intressant. Det finns ju ingenting, det finns ingen observationsrapport på det här, och det var ju helt nytt då för mig. Så att jag pratar också med hans äldre bror Stefan, och det visar att de har inte haft någon större kontakt på scenen. De bor långt ifrån varandra idag, ska jag säga också. Och han bekräftar det här för mig, att det var så här, och att han såg det och kunde beskriva det väldigt tydligt. Och även då den här tjejkompisen Marianne. Och hon är också med i dokumentären och vittnar om det här. Alltså hon upplevde ju en skräck när hon såg det här ljuset. Hon var ingen skeptiker, kan jag säga, efter det. Så har hon beskrivit det för mig.
När hände detta, sa du, i tiden ungefär?
Det är så här. Det här ska alltså ha skett på hösten 74 eller våren 75. De säger hösten 74, men de har skickat bilder till mig från det här tillfället när de ska ha varit ute och kampat i Markim. Och på bilden står det då är det de här fotografierna då, ska jag säga. Det är från, alltså, då står det 1975 på dem. Men Och vad man kan se på träd och sådana där saker, så kanske det är kala träd, och förutom barrträden då, vilket skulle tala för att det kanske var våren 75. Du ser, de brukar ju säga, de säger ju så här också till mig alla, att det här var ju 50 år sedan, så oavsett så det är ingenting som de pratar om med andra vanligtvis, och det kan man ju känna igen när man pratar med många som gör såna här observationer, att man vill inte prata med folk om det, just för att man inte vill bli ansett som galen eller konstig eller såna här saker, va? Men de vidhåller alla tre oberoende av varandra att de har sett det här enorma vita ljusskenet. Och det är ingenting som observerar, alltså lämnat någon rapport till någon UFO-organisation eller liknande, utan det har de burit med sig då själva. Jag har frågat dock Claes Aspegren här om vad han gjorde med den här, efter den här upplevelsen, och han sa bara att han rapporterade om det till sin pappa som då var kretschef för hemvärnet. Men det blev aldrig någonting mer utav det där, utan de har burit på den där upplevelsen, och i alla fall Marianne har beskrivit väldigt tydligt att det där var en skräckupplevelse.
För det här dokumentet, jag har det framför mig här, det här underskrivet av Gösta Aspegren då. Och där står då deltagarlistan Hemvärns ungdom K. Aspegren. Och där har Gösta Aspegren då skrivit i botten här, daterat den 30 maj 74 med en egen ritad hemligstämpel och återigen då som inte är äkta utan bara en hittepågrej. Övningen inom citattecken sker i anslutning till ett FOA-objekt, skriver han då. Så det kanske var så man sålde in det hela då, att det fanns någonting där som man skulle kunna skydda i händelse av krig. Och övning citerar han alltså då, så det är inte en riktig övning heller, utan det här är någonting som man har skapat lite speciellt då.
Man kan alltså tänka sig att det finns ett mörkertal av många fler observationer i den här vågen.
Som vad jag har tagit del av och alla som jag pratat med, så säger ju alla att det finns många som har sett saker, mystiska saker på himlen eller någonting som har gjort dem rädda. Men de har också kanske varit rädda för att dela med sig av observationerna, just för att attityden där ute på landsbygden var väl inte heller den mest, man var inte så open-minded så att säga.
Nej.
Utan att men det har väl egentligen alla som jag har pratat med vittnat om, att det finns folk som har berättat saker liksom muntligt, men att man inte vill gå ut med det offentligt.
Nej, så kan man säga. Och du kan åka till vilken plats i Sverige som helst och knacka dörr, vilket vi har gjort på UFO Sverige, och hitta mängder av observationer och få till vilket område som helst till ett hotspot, liksom att och här har det hänt mycket under många år. Och det finns massor av folk som tiger och som inte berättar om vad de har varit med om. När vi knackade dörr under ett antal år då, i olika sammanhang runt om i Sverige, så pratade vi med 1100 personer, och 10% av dem hade ju sett saker som de inte förstod och som nästan ingen av dem heller har rapporterat någonstans. Jag tror ju liksom inte att Vallentun är någon speciell plats på det sättet. Det händer inte mer där än någon annanstans. Det som hände där, det var ju några riktigt stora, fantastiskt konstiga händelser under några dagar, och sen så fylldes det på liksom, man byggde på då med andra rapporter som folk har sett sedan länge tid tillbaka och som folk såg det för att de tittade upp helt enkelt. Så att det är svårt att säga att man alldeles sticker ut, men att det blev en våg av något skäl, det är tydligt.
Men vad säger du Håkan, kom ni fram till någonting när du höll på med den här?
Nej, det gjorde vi ju inte. Jag pratade igen med Gösta Häger 2011, för jag tänkte höra lite grann hur han såg på det efter så många år. Och han var ju, då hade han själv inte någon egen teori egentligen. Han sa bara att det verkade vara något övernaturligt. Det var hans tolkning då. Men han berättade ju då också att han fortfarande alltså på något vis kände av det här. Han kände ofta ett kraftfält som han sa runt sig. Och ibland när han närmade sig diskbänken så knistrade och gnistrade det väldigt mycket, va? Och han ville inte gärna gå nära tvn för att han kände ett obehagligt kraftfält runt tvn, och han kunde känna på sig saker överhuvudtaget. Så att, han, på något vis bar han ju alltid det här med sig. Det som man kan tycka är lite märkligt är att han sa också då att han såg det som något positivt det här som hade hänt honom. Och det är ju lite märkligt med tanke på det han var med om. Där kan man ju undra om det är Sten Lindgrens och andra ufologers inflytande. Men han såg det i alla fall inte som något ont eller Så han såg det ganska positivt det han hade varit med om.
Ja, det är lite lustigt med tanke på hur han upplevde under hypnosen och allt det andra som följde på det hela. Så att,
Men vad tyckte de andra som ni har pratat med?
Många som har sett saker som kanske inte är så dramatiska, de kanske mer bär på en förundran över vad det är. Men jag kan säga så att de som har eller varit med om någonting väldigt oväntat kraftigt, så skulle jag säga, har vittnat om att de blev rädda. Så är det, va? Och jag kan ta ett annat exempel här på någonting som jag inte hade läst om tidigare, och jag tror inte att det har varit dokumenterat tidigare via AFU. Jag åkte ju till krigsarkivet ändå och letade i diarierna över om det skulle ha funnits någonting annat som hade hänt då, särskilt kring den 24 mars när så många andra såg det. Och då enligt diarierna så skulle det ha inkommit ett brev till FOA från en privatperson som hade observerat någonting konstigt utanför Täby kyrkby, och då är vi alltså söder om Vallentuna. Och det här var alltså den 24 mars den här observationen skulle ha skett. Det märkliga var då på krigsarkivet när jag beställer upp lådorna att brevet finns inte där. Hur som helst tänkte jag leta igenom den där lådan 3 gånger, men brevet var inte där. Tack och lov så hade den här kvinnan ett hyggligt ovanligt efternamn, så att jag började ju söka efter henne. Tyvärr visade sig att kvinnan hade gått bort, men jag fick tag på hennes dotter. Och dottern var med i bilen den här kvällen, 24 mars. Och hon mindes det mycket tydligt, hon var 10 år då. De upplevde ju inte någonting lika spektakulärt som Hillevi och hennes familj, men det var ändå så pass märkvärdigt så att de tänkte på det, och sen då några dagar senare så skrev hennes mamma det här brevet. Då visade det sig sen också då att det var tydligen väldigt god ordning på hennes mamma, och dottern kontaktade hennes pappa som är i livet, och han som för övrigt också var med i bilen, ska jag tillägga. Och jag har pratat med pappan också, och han har beskrivit det här för mig. Men de hade nämligen sparat originalbrevet, så det fick jag skicka till mig och kunde läsa observationen då som den skrevs och rapporterades in till FOA 74. Enligt mig så det var ju ingenting som stack ut så, utan det var ju ett ljusklot de hade sett vid Karby, alltså som ligger söder om Täby kyrkby. Och de hade varit i Vallentuna inne i samhället, alltså hos några goda vänner som de träffade varannan söndag, och var på väg hem till bostaden i Täby. Och då stannade de bilen när de såg det här ljusklotet som svävade över fälten, och det skiftade i färg och rörde sig oregelbundet, och de har rapporterat att de observerade det kanske då från den här stannade bilen i 5-10 minuter någonting. Men det som är intressant här tycker jag är att man fortfarande kan hitta såna här tidigare okända observationer. För mig var det ju väldigt okänt. Men också att det då skulle ha förekommit ett sånt här ljusfenomen eller lysande klot samma kväll. Och det här ska jag tillägga var alltså 3 timmar senare på kvällen. Det här var alltså vid 23-tiden någonting som hon har, den här familjen har observerat ett ljusklot samma kväll som Hillevi och många andra i Lindholmen.
Jag tror att det finns väldigt mycket kvar att hitta givetvis, och den som söker han finner, så det är bara att fortsätta att leta. Det är konstigt kanske då att inte brevet finns i FOAs arkiv. Vi har ju kopierat hela FOAs arkiv. Du tittade på de kopiorna också kanske på AFU då?
Ja, absolut. Det här var alltså på krigsarkivet i FOAs egna arkiv som finns på krigsarkivet, ska jag säga, från FOA. Det fanns ju ett svar från UFO-ansvarige. Svaret fanns i arkivet, och det var ju också diariefört. Men originalbrevet var alltså inte där.
Vad svarade den 74? Vad tog Eriksson fortfarande då kanske?
Det ringer en klocka där som säger så i alla fall.
Ja, men det var nog Tage Eriksson fortfarande då. Så att det var...
Ja, och svaret var väl egentligen ett så här standardsvar. För jag kunde se när han svarade på andras brev. Och det var egentligen ett så här standardsvar. Det fanns ju inte copy-paste på den tiden. Men det var egentligen samma text man hade svarat med andra. Att FOA lägger inte ner resurser på det här. Och att försvaret var väldigt intresserade då av de här raketerna som kom på 40-talet, och att man la ner mycket resurser på det, men sen har man inte...
Ja, just det.
Så att det var ett standardsvar, kan jag säga. Han svarade ingenting särskilt på det. på hennes brev helt enkelt. Så det gjordes väl ingen notering ens om det, kan jag tänka mig.
Ja, vi ska väl runda av här lite snart. Men jag tänkte att du, Ronny, ska få berätta om lite om den här dokumentären. Men först tänkte jag fråga om ni har något annat att tillägga som vi har missat hittills. Klas?
Nej, jag tycker det här kan vi prata om en timme till, va? Vi ska inte fresta våra lyssnare och tåla moral för mycket. Det finns mycket att prata om Vallentuna-vågen och många andra observationer i samband med det också. Jag tycker vi har täckt in det ganska bra, så att jag lyssnar gärna på vad Ronny säger.
Håkan, har inget att tillägga?
Nej, jag säger också, det finns naturligtvis en hel del till man skulle kunna berätta, men vi har nog tagit det väsentliga här, tror jag.
Då sitter vi med spänning här och väntar på en dokumentär som Ronny är involverad i.
Ja, alltså den här dokumentären är ju tre delar och täcker ju egentligen de här händelserna. Mycket av det som har tagits upp här av Claes och Håkan. Hillevi är ju en viktig person och sen är det då Gösta Häger. Jag har ju då försökt också ta fram det som jag kunde gräva fram mycket via AFUs arkiv och pratat med många nya röster. Så det hörs ju många nya personer i den här dokumentären. Även en som hade observerat vid två tillfällen 72-73 som heter Agneta Bergqvist. Henne intervjuar jag och sen är det då Mats Bergfors bland annat med de här spåren i marken. Vi har hemvärnets operation och personer kopplade kring händelserna där och sen då senare observationer. Vi har det här försvunna brevet som hittas och sen då... Ett spår som jag tänkte som jag följde upp faktiskt via AFU, det var ju att det finns ju många rapporter ska jag inte säga, men det finns ju observationer eller ja, märkliga händelser tidigare. Och jag har ju pratat med en person här som tidigare inte har velat träda fram, men som alltså 10 år efter Gösta Häger kanske kan ha varit med om någonting liknande. Eller jag beskriver ett möte med någonting som enligt mig påminner väldigt mycket om de här varelserna då, eller genomskinliga varelserna som Gösta Häger beskriver det. Och det här är en kvinna, hon är inte från Vallentuna och det här är inte direkt nära, men det är en mil ifrån ungefär där Gösta Häger då ska ha blivit upplyft. För mig så stämmer, det är väldigt många detaljer i det här som stämmer överens. Det är någonting som man naturligtvis gärna skulle vilja fortsätta gräva i och se om det finns ännu fler om möjligt som inte har vågat berätta tidigare. Och sen så en sak till här då. Jag vet att Tobias, du nämnde det här med Arlanda. Det var för mig också väldigt intressant. Jag har ju försökt titta på om det kan finnas naturliga förklaringar till många av de här observationerna. Tyvärr så kanske jag har inte hittat så många, men jag har pratat med en professor i militärhistoria på Försvarshögskolan. Jag pratade med en professor på KTH just om, som är professor i energisystem och expert på el, starkström och såna här saker. Alltså det är väldigt svårförklarligt. Det är min slutsats egentligen i det här. Men som sagt, Claes sa det, gräver man så finner man. Och det är väl väldigt intressant att man 50 år efteråt kan hitta väldigt mycket nytt som ändå skapar lite nya ledtrådar och väcker egentligen mer tankar eller frågetecken när man började med den här dokumentären.
Det låter väldigt spännande. Det finns alltså mycket information här även för den som inte är super-UFO-intresserad.
Ja, jag kan ju säga att jag har ju inte jobbat med det här tidigare och jag har ju inte tänkt särskilt mycket på UFO. Jag är själv uppväxt 5 minuter från Arlanda. Man tittar inte ens på flygande saker på himlen. Jag har ju jobbat mycket med militärhistoria tidigare. Men det är ju någonting i det här fallet som gör det ganska unikt, skulle jag säga. Det finns mycket här att gå på. Jag kan bara dra ett kort sista exempel. Att på krigsarkivet så hittade jag också en rapport från FOA. Där de alltså har testat störningssändare på Arlanda i början av just 1974. Nu är den här datan jättesvårtolkad för mig. För det står liksom ingen sammanfattning, utan det är egentligen bara massa olika vågrapporter. Eller vad ska jag säga. Utan de har testat på olika ställen runt omkring Arlanda. Tyvärr visar det väl så att även om rapporten gavs ut i april 1974 så verkar datan vara inhämtad före mars 1974. Så att det var ingenting som jag kunde liksom lägga ner så mycket mer tid på att gräva i just den rapporten. Men det, ja, det finns så många ledtrådar att gå på här, så att man kan nog jobba heltid med det här hur länge till, så att säga.
Ja, man kan jobba heltid ideellt med detta också om man vill, och jag uppmanar alla, inklusive Ronny, kanske att gå våran kurs i oktober. Vi lär ut hur man undersöker UFO-fall och hur man tar reda på vad folk kan se på himlen. Det är en spännande kurs som vi alltid är glada att få många nya ansikten till. Ja, du får gärna komma till den kursen, Ronny.
Tack för inbjudan, Claes. Jag kan säga så här att jag har blivit mycket intresserad av det här. Tack vare det här grävet, kan vi säga. Ett intresse som jag inte hade. Och jag kan säga att trots att jag är själv släktingar i det här området, jag kände inte till det här fallet för mer än 5 år sedan. När jag satt på ett förlag och jobbade och plockade in ett bokmanus som innehöll ett kapitel om det här med Vallentunavågen. Och då tänkte jag först att det här var inte så mycket militärhistoria, men ja, det fanns ju en liten koppling här till hemvärnet och allting, så att kapitlet fick vara kvar, och sen har väl intresset funnits kvar då och har väl växt. Så att jag tackar och bugar för den här inbjudan. Det är mycket intressant ämne faktiskt, där med UFO.
Men du nämnde också att du var producent i radio här. Har ni gjort andra dokumentärer om andra ämnen?
Ja, alltså jag har faktiskt inte jobbat så mycket med podcast tidigare. Jag har ju varit skribent bland annat då i Pennan och svärdet, och numera även i en ny tidskrift som heter Krig och fred. Och jag kan säga att jag har ju inte jobbat som sagt tidigare med UFO, men mest med militärhistoria. Jag har ju också en YouTube-kanal som jag driver tillsammans med Melke Becker, och där är vårt fokus mycket på kalla kriget. Men där gör vi ju videoklipp. Som sagt, mycket, mycket krig och militärhistoria för min del.
Jag kan ju tänka mig att det är många som lyssnar på våran podd också intresserade av det ämnet militärhistoria.
Om jag inte minns fel så är Melke Becker inbjuden till våran kurs i oktober.
Ja, då kanske jag och Melke kommer tillsammans då.
Det låter bra det.
Ja, och jag kan ju avsluta då med att påminna om, ifall man vill ta del av den här dokumentären, så finns den alltså hos Naudio. Och vill man kolla på en film som vi har gjort om Vallentunavågen, så heter vår YouTube-kanal Retrobunker.
Då tackar jag er för er medverkan i UFO Sverige.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Vi som gör podcasten UFO Sverige tillhör riksorganisationen UFO Sverige. Vill du komma i kontakt med oss, gör du det enklast genom e-postadressen info@ufo.se. Har just du gjort en observation av något märkligt på himlen, så får du gärna rapportera det till UFO Sverige. Formulär finns på webbplatsen ufo.se. Snart kommer även våra tidskrifter UFO Aktuellt och Rapportnytt ut med sina första nummer för året. Vi som hördes i UFO Sverige idag var Tobias Lindgren, Claes Svan, Håkan Blomqvist och Ronny Holmgren, vars dokumentär som kommer ut i dagarna om UFO-vågen i Vallentuna ni inte får missa. Kolla också gärna in YouTube-kanalen som Ronny är med och driver, som heter Retrobunker. Då tackar jag för mig genom att säga på återhörande.